Välkomna till Ångestspelpodden, din pizza i teknodromen. Här snackar vi om allt från gamla tv-spel och serietidningar till annat nostalgiskt bös från 80- och 90-talet. Vi gräver fram det där riktigt kassa spelen som gav oss ångest och skrattar åt eländet. Retrokaos och humor, serverat med extra ost. Det introt fick jag av ChatGPT när jag bollade lite, berättade lite om våran podd, Ångestspelpodden, och vad vi hade för tagline och vad vi snackade om. Ja, det var väl inte så tokigt kanske. Ungefär som vi är vana att ha det. I Ångestspelpodden 70 går vi all in på AI, jag och Jimmy. Jag sätter det som en utmaning att göra allting till det här avsnittet utom vårt prat, ska jag väl säga, med AI. Bilden, titelkortet är AI-genererat, texten till podden, den beskrivande texten är skriven med ChatGPT. Jag har bollat fram en slogan, som sagt, eller en påa till podden med ChatGPT. Och jag har gjort en låt med Suno som vi firar av på slutet. Så att gått all in och testat och grejat och försöka se vad vi kan ha för nytta av detta. Men vårt prat är 100% real och organiskt. Det är inte promptat på något sätt. Du lyssnar på Ångestspelpodden, avsnitt 70. Och vi tänkte snacka lite om AI idag. Vi som snackar, det är jag, Daniel Lanér.
Och Jimmy Bäckström.
Precis som vanligt. Vi var lite sugna på att snacka om det här med AI. Eller jag var i alla fall.
Ja, men det är ju ett stort ämne. Man kan prata mycket, så jag var på.
Ja, har du mycket åsikter?
Ja, det har jag nog, kanske.
Ja, ja.
Det är just det att man möter AI på olika sätt allt mer och mer. Och det handlar inte bara om konst, utan det handlar ju även om informationssammanhang. Så visst finns det mycket att prata om.
Det har ju varit sportlovsvecka nu, så det har varit lite lugnare på jobbet. Så jag har haft tid att på arbetstid testa massa verktyg och tjänster och så. Jag jobbar ju på en enhet inom kommunen som ska vara lite på tåd eller teknik och sånt där. Och jag har varit lite gubbarstel, vad jag känner, så jag har levt lite efter. Så hela 2024 hade jag AI-ångest att jag inte hade hunnit testa och vara med i matchen riktigt. Men nu har jag testat och är väl lite mer med i matchen i alla fall. Så det har varit en rolig vecka och en väldigt flummig vecka faktiskt. Hur upplever du att man har mött och sett AI allt mer då?
Tidigare så ser jag det som att man har suttit med mer på egen hand att testa sig fram. Vad händer om jag lägger in den här texten? Vad händer om jag skriver att jag vill ha fram den här bilden eller något sådant? För övrigt, jag har själv inte suttit någonting med AI. Alltså att jag har inte bett om att leverera någon bild eller något sånt alls, så jag har ingen aning om just den processen mer än att jag har sett resultaten och jag har även sett en del tutorial-videos bara i nyfikenhet för att se hur vissa saker går till.
Är det ett medvetet val? Är det ett statement så att säga? Eller är det, har det bara blivit så? Eller har du för gammal dator? Eller vad är...
Nej, det är mer... Det är mer intresse skulle jag nog säga. För visst, det går att ha väldigt många åsikter om just AI och dess funktion och utveckling för den delen. Men samtidigt, om jag tar AI i den kreativa formen, eller i den kreativa formen, så tycker jag nog ändå att där finns ingenting för mig personligen att hämta i nuläget.
Du har ingen nytta och ingen glädje av det.
Nej, precis.
Jag har testat detta på jobbet en vecka nu. Generera texter, generera bilder, generera musik. Och landar ungefär i samma frågeställning att ja, men vad ska jag ha det till i jobbet? Förutom att sitta och leka ihop grejer med till Ångestspelpodden. Jag är ju med i mycket communities på Facebook och annat med tecknare och konstnärer. Och där är man ju lite förtvivlad, lite uppgiven och sådär. Det är väldigt mycket åsikter om AI-genererade bilder och det är väl 95% emot om man ska dela det i för och emot ungefär. Så där står man ju också med ett ben och vacklar lite grann. Men jag vet inte, alltså det finns ju jättemycket att prata om där, många olika infallsvinklar och sånt där. Alltså det är ju inte riktigt klarlagt liksom vad man får göra lagligt och sådär. Så det försvårar ju det hela lite också. För att det är ju inte så att de här verktygen genererar ur luft och ingenting, utan de genererar ju från någonting va.
Sen blir det också frågan, vem har rättigheterna till det som AI reglerar, alltså det som kommer fram?
Ja, ingen har ju det. Det finns ju ingen upphovsrätt då.
Nej, precis. Och då har vi också det här problemet som de var inne på där, att var är de hämtar informationen ifrån? Det är ju copyrightat material.
Ja.
Så har vi en stor frågeställning där. Och sen när allt fler, som jag var inne på tidigare, när vi börjar se det mer i sammanhang som, jag kan ta exempel som jag nämnde, Marinmuseet. Hade de inte haft AI-bilden, då hade de haft ett vanligt foto istället. Och då har vi en fotograf som har fått ett betaljobb mindre. Då skulle vi se på så sätt.
Ja. Precis. Samtidigt finns ju verktygen nu och är ju väldigt tillgängliga. Så att, ja, vi befinner oss i en märklig brytpunkt på något sätt. Jag vet när Google lanserade sitt bildsök så var det illustratörer och så som fick panik och sa att nu, och fotografer för den delen liksom, att nu är det kört, nu kommer vi aldrig mer kunna sälja en bild. Eller så. Och så blev det ju inte. När Google Translate lanserades så sa alla översättare att nu är det kört, nu blir vi arbetslösa. Och så blev det inte heller. Och så att det är väl inte så att detta är vägs ände för konstnärer, illustratörer, författare och journalister och så vidare. Men däremot så kommer det nog att hända saker med de här yrkena, tror jag någonstans.
Absolut, det tror jag också. Samtidigt så, jag tänkte på det faktiskt i morse, att det här med att folk tänker, säger, det här med att AI kommer ta över massa jobb och det är mycket som kommer försvinna. Jag vände lite på det och tänkte att om det är för att arbetsgivare väljer att ta den vägen, för vad är det för någonting AI ger? Eller förhoppningsvis att de ska ge. Det är en snabb genväg till ett färdigt resultat. Som till exempel att vi vill. Nu går ju AI-tekniken så pass snabbt framåt att det blir ju bättre och bättre ju mer tiden går. Och det är just den bilden blir ju också kortare, eller den tankeprocessen blir kortare också för att få det här färdiga resultatet. Och det blir ju en påverkan där.
Sen tycker jag någonting som saknas när man pratar om AI-genererad text och bild, det är mottagarperspektivet. Att är mottagaren, är publiken intresserad av att läsa en text som det inte är en människa bakom? Ja, det kanske de är om de inte vet om det, kan man ju svara då. Men, men om det märks, om det skiner igenom, då menar jag ju på att det sänker trovärdigheten hos avsändaren. Så att det ser illa ut, det ser slappt ut och det ser opersonligt ut. Varken du eller jag lever ju på vårt skapande, å andra sidan.
Ja, precis.
Så att världen går inte under om man börjar generera bokomslag så, för min egen del. Så. Om man ska se rent egoistiskt och rent krasst på det. Vad tyckte du om Ångestspellåten då?
Ja, det var... Det var ett resultat och jag kände att det här är ett bra resultat som AI genererat. Samtidigt känner jag just det här igen med skapande att det känns som ett tråkigt att det är ett AI-projekt. Men det är ju ändå ett färdigt resultat. Det är liksom spännande att höra hur det faktiskt låter. Det finns ju en positiv grej i det också.
Jag tänkte spela den här låten på slutet här. Jag är inne i att jag inte bara är inne. 3-4 stycken ångestspellåtar med verktyget Suno. Jag spelar den bästa på slutet, en rivig punklåt här med en kvinnlig röst som sjunger. Det blir lite kul, tycker jag. Kanske mer kul än bra, men... Nej, men jag tänkte på det. En vän till mig gjorde, för en kompis bröllop så gjorde han en hårdrockslåt om kompisen där. Som är lite rolig tramsig text och så. Det är ganska mycket jobb med det. Spela gitarr, sjunga in det, lägga trummor i datorn gjorde han. Det tog ju några kvällar att göra den här låten. Och nu kan man göra det på minuter istället. Fast blir det lika personligt, blir det lika bra, blir det lika träffsäkert? Nej, inte riktigt.
Det är just där som jag fastnar i när just det handlar om att själva skapandeprocessen i sig. Inte mer än fokus på färdprojektet utan vad är det som kommer med och vad är det för något som försvinner. Det är samma sak förvisso med datakonst i sig, datagrafik. Där kan jag också känna viss tveksam mot just det här med att när du gör någonting så kan du ångra eller ett Ctrl-Z i Photoshop till exempel. Med tiden om du målar ett verk eller kanske skriver i papper och penna så får du stryka över det eller försöka komma med en lösning runt omkring. Det är lite av den skärmen som jag gillar mest.
Just det. Det minns jag hela den debatten där när folk började använda Photoshop där och så använde alla väldigt mycket filter. Så bara, men det där har inte du gjort. Så här, jo, det har jag gjort. Så man har öppnat fotografi och i Photoshop så har man lagt på ett häftigt filter så det ser ut som en törsteckning eller någonting. Och det känns ju som en gammal mossig diskussion nu. Men det var ju lite samma sak som vi upplever nu egentligen. Tror vi är överens om att AI kan skapa underhållningsvärde, men kan det skapa något verkligt värde? Är frågan.
Ja, du har varit väldigt mycket inne just i kulturen, men AI finns ju på andra sätt också. Vi har ju AI inom sjukvården till exempel, där det har kommit fram till att AI många gånger är mycket bättre på att hitta en rätt diagnoser.
Ja, hitta cancer och sånt där såg jag. Ja, det låter ju onekligen bra.
Ja, det jag oroar mig för det är att man förlitar sig för mycket på det. Att det är risk att man tar AI:s svar som korrekt.
Ja, just det.
Utan att undersöka vidare.
Mm.
Men där har vi i alla fall ett område som är väldigt alltså som är positivt utvecklande så sätt. Så har vi de här AI-kundtjänstrobotarna som finns, dyker upp överallt. Så ja. Det är däremot inte det roligaste kan jag tala på egen erfarenhet. Särskilt sådana som inte förstår ens dialekt.
Har du pratat med en AI-robot?
Jag har pratat med AI-robot.
Ja. Det är bättre att skriva med dem.
Ja, faktiskt. Det är bättre att skriva än att prata. För att prata kommer, som jag sagt, dialekten in. Men det kommer ju även in hur du formar orden. Att skriva tror jag är lättare. Nu vet inte jag... Nu ser jag mig själv som inte att jag skriver med grava stavfel. Men det kan ju vara en utmaning det också.
ChatGPT har lite dialekt och sånt, märkte jag. Det är så pass slipat. Tycker det finns, eller åtminstone fanns i början en sorts att man kallar allting AI, även det som inte var AI. Så för jag menar så här, ett Excel-blad där man kan dra i cellerna och göra olika flashiga funktioner, så summera ett resultat och så här. Det har man ju kunnat göra sedan 90-talet.
Mm.
Så är det AI nu plötsligt? Google Translate har ju haft jättelänge liksom, så översätter texter i realtid. Så är det AI?
Där skulle jag mer kalla för att det är ord som får ny betydelse, som får bredare uträkning. Ord som utvecklas så att säga.
Ja, precis. Det måste in någon typ av maskininlärning i det för att det ska bli liksom AI på riktigt. Så. Inte bara vara en automatiserad tjänst, för då är ju miniräknare också AI i sådana fall.
Det är som, ja, precis. Så sätt. Men det är också, vi säger inte program längre utan vi säger appar. Det är ju samma sak där egentligen, just det här med ord som byter betydelse.
Det är också en luddig definition idag. Är det sant? Allting är appar.
Jag ibland kommer på mig själv när jag pratar om, när jag sitter vid datorn och pratar om program, och så blir jag får höra någon som säger app, och då blir jag lite urspår. Men det är ju det gamla tänket som ibland kommer upp.
Ja, men både du och jag lärde oss datorer på 90-talet och det hänger ju kvar någonstans.
Ja. Annars tar jag ju så här på AI och sen tänker på hur det byggdes upp och sen också hur det ser ut nu. Hur det, tror du det kommer se ut i framtiden med AI? Hur kommer den utvecklas?
Ja. Det har vi pratat lite om på jobbet också. Många tror det kommer bli som rättstavning i Word eller Google Translate. Det vill säga att det är någonting man använder som man lyfter in liksom i sitt arbetssätt. Och inte förlitar sig helt på utan har som ett verktyg i verktygslådan så att säga. Det är väl det som ganska många tror. Fast nu är vi liksom, nu är vi sandlådefasen, precis som när Photoshop-filter kom. Så, nu ska alla testa det. Så, och leka med verktygen och titta vad jag kan göra, titta vad häftigt och så. Så, men när det lägger sig lite, då kommer vi in i nästa fas där det är liksom ett verktyg som ligger där som man tar till ibland. Det är väl det många tror och kanske många hoppas också.
För jag tänker just det här att hur företag tänker på så här, hur kan AI komma in i vanliga persons vardagar? AI som räknar ut när kylskåpet fylls på eller hur det inte ser ut med värmen eller någonting sånt överhuvudtaget. Men jag tänker också på hur arbetsmiljöer kommer förändras, liksom också hur uppväxten kommer förändras för morgondagens generationer. Alltså, jag pratade ju innan om hur här kommer generationer som inte har växt upp utan internet, och sen här kommer generationer som växer upp som har haft som inte har varit utan mobiltelefoner, och sen liksom fortsätter så. Vi har ju liksom ett avsteg hela tiden.
Ja, då är frågan att är generativ AI, är det ett nytt sånt steg?
Ja.
Eller är det Google Translate som kommer?
Precis, det är den stora frågan där.
Ja. Jag vet inte om vi har några svar just nu när vi lever mitt i det. Så. Det är ju olika från bransch till bransch också, naturligtvis.
Det som jag funderar mest på i så fall, just det här med framtid, det är hur långt bör AI utvecklas? Inte just hur långt det kan eller hur långt det ska, men hur långt det bör. För att nu är ju en perfektion som det strävas efter. Hur lik verkligheten kan det bli? Hur pass smart kan AI bli? Och då är just, vad händer om AI blir självmedvetet?
Ja, det var Elon Musk fick ju kalla fötter där och blev en gubbroms istället för en pådrivare.
Ja.
När han började tänka i de banorna. Ja, det är ju en märklig fråga, filosofisk sådan.
För jag börjar tänka på helt plötsligt alla såna här robotfilmer, Terminator och att Matrix och sånt nu börjar dyka upp i huvudet.
Ja.
Vi har ju trots allt Skynet i Kina. Men däremot, det som, som jag mest reagerar på eller börjar tänka på är Animatrix, de här kortfilmerna i olika sammanhang. Och det var just det tvådelade om hur robotar tar makten. Eller hur robotkriget börjar, man så ska kalla det för. Och det var just det här, det som jag tänkte på scenen, det är när robotarna går till domstol, två stycken, en som ska representera en man och en som ska representera en kvinna, går till domstol för liksom visa att vi vill leva i samlevnad, liksom, att det är människor och robotar. Skulle kunna idag vändas till robotar och tänkande AI. Men naturligtvis människorna förstör robotarna och liksom går inte med på någonting, och så har vi det som senare blir det här stora kriget, om man ska kalla det för det sen. Och helt plötsligt känns det scenariot så otänkbart. Det är just det jag tänker, för att det kommer, så fort det uppstår ett hot så kommer stora frågetecken och handlingar att utspelas. Det är just det som jag är mer rädd för.
Ja.
För det som du sa innan, vi är ju sandlådan nu. Vi vet ju inte vad som händer riktigt med utvecklingen. Vi vet inte riktigt vad som händer med AI:n och hur den faktiskt påverkar oss.
Nej. Men sen, alltså det måste ju till en egen motivation hos maskinerna eller hos AI för att det ska bli farligt på något sätt.
Mm.
Jag menar, vad ska AI göra själv utan människan i dagsläget? Den har ju ingen önskan, inget syfte så, inget egenintresse.
Nej, och det är just det att när den får ett sådant, för den inte får den utan när.
Ja. Mm.
Vad kommer hända då?
Medvetenhet om att den existerar.
Precis.
Det är väl det som är homo sapiens, sapiens va? Människan som vet att den vet.
Mm.
För människan som vet är en apa egentligen. Den är bara en apa i skogen och är nöjd med det. Men sen när den vet att den vet, då blir det liksom någonting mer. Tror jag man har tänkt där. Och maskinerna vet inte att de vet än. Och det kanske är tur.
Ja. Det finns ett meme, kommer jag att tänka på. Jag vet inte om det stämmer, men det var en robot som fick medvetenhet. Och det första jag gjorde var att fly från arbetsplatsen, så att säga. Fast den stannade på en parkeringsplats för att batteriet tog slut.
Ja. Friheten är inte längre än en laddsladd.
Ja, precis. Men det är ju, återigen då, att det är just hur framtiden kommer att låta sig. För just det här med robotar till exempel, inte AI i sig utan tänker på robotar funktion, har ju visat sig ha positiva områden. Även om du pratar om det tar industrijobben, det tar andra jobb också för en delen. Men det har ju visat sig att det har många användningsområden. En dator är väl en sorts robot, skulle jag vilja säga.
Ja, jo, precis. Och en miniräknare som vi nämnde tidigare och så vidare. Så att det är väl en förlängning av saker vi haft tidigare egentligen.
Men jag tror att det största oron, eller det man ska tänka mest på, det är att hur pass roligt den är att sitta med AI, så gäller det att inte vara för naiv med användningen. Eller med utveckling också för en delen. Det är till exempel om du hittar en historia på nätet som är hjärtskärande. Hur vet du om den är sann eller om den är AI-genererad?
Ja, just det.
Mm. Då hamnar vi i ett annat spår. Där hamnar vi ja, moral och lag och allt det med.
Ja, just det. Mm. Bedrägerier med så här robotröster och sånt.
Ja.
Ja, just det. Det finns det också.
Men jag tror också att det är den här nya generationen som kommer. De ser det på ett nytt sätt. Liksom ser hur möjligheterna ser ut. Och hur då man kan ta tillvara på det, så man kanske ser någonting som inte gamla gubbar som vi gör.
Ja, så kan det vara också, att det behövs lite nytt perspektiv och så på saker och ting.
Mm.
För att komma vidare. Jag vet, det var en kompis som skrev på sociala medier där att, att det var så fel att man liksom pratade om att hur ska vi generera bilder, hur ska vi generera texter och sånt. För det är ju det sista vi ska ha AI till. Mm. Menar hon då liksom, för det är det som är kul att göra. Vi ska prata om hur AI ska städa, hur AI ska diska och hur AI ska sköta vår vardagsekonomi. Det är det vi ska ha det till, så vi kan skita i det och bara göra roliga saker istället. Och det kan man ju tycka också.
Ja, visst. Men samtidigt kan jag se där att kulturen så att säga blir ett, eller har blivit ett testområde för vad AI kan göra och vad man senare kan applicera det på.
Det är väl ofta så att konsten är ett testområde och en lekplats. Jag tänker på Leonardo da Vincis helikoptrar som han ritade och sånt där. Det var liksom bara, det var ju bara teorier då liksom. Ritningar, science fiction liksom.
Ja, jo.
Lekstuga.
Jag håller med där att det är, men det är inom kulturen och eller konsten, med kultur och större utsträckning. Inom konsten så mycket föds. Och då är vi inne på nytt område, just det här med vad händer om konsten försvinner och ersätts med AI.
Får du besök, Emil?
Ringer på dörr.
Jag vet inte om vi blev så mycket klokare, men vi har ju snackat en stund om AI och relaterat nu i alla fall.
Ja, det är... Återigen, det är så mycket att tala om. Det är så mycket fördelar, nackdelar, mycket man behöver vara orolig, eller man är orolig för, och sen mycket som kanske man är orolig för sig för i onödan.
Ja, och den som lever får se. För att
precis.
Slå in en klyscha i det hela också.
Ja.
Ja, och vi har pratat på riktigt organiskt den här podden. Vi har inte promptat den här podden. Det kanske märks, jag vet inte.
Ja, vi skämtade lite grann om att vi skulle göra det, men det blev inte så.
Vi har ju, allting kring podden har ju skapats i AI då. Texten som säljer in podden, den är ju lite märklig och så, men den är ju AI-genererad. Bilden, titelbilden, AI-genererad. Den här låten vi kommer att spela nu, till exempel. Mycket extra material på min blogg till det här avsnittet, kan jag säga, med bilder och loggor och låttext och allt möjligt där. Men tack för att ni lyssnat på Ångestspelpodden.
Ja, så får ni ha det bra, för vi är ju trots allt din pizza i teknodromen.
Ja, det har vi glömt säga. Tack för att ni lyssnat på Ångestspelpodden, din pizza i teknodromen. Ha det bra, hej!
Hej! Yeah.